Det är tisdagen den 18 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och varmt välkomna tillbaka till Ledarredaktionens valbevakning. 26 dagar kvar till valet och vi kommer finnas med er varje dag för att ge er den bästa bevakningen av det som sker. Och ibland är det ju så att bästa sättet att förstå samtiden, det är att minnas det förflutna. Och som jag berättade tidigare ska vi ägna serie poddar åt just det, titta tillbaka på gamla valrörelser och fråga oss, vad hände då? Varför gick det som det gick? Och finns det någonting för oss i vår tid att lära från den gången? Igår pratade vi om 1976, det historiska valet och Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten för första gången på 40 år. Peje Emilsson och Hans Dahlgren var här då. Vi pratade vänstervåg, vi pratade kärnkraft och en tv-sänd partiledardebatt från Skandinavium som förde tankarna till en boxningsmatch. Nu ska vi 3 år framåt. Vi ska fram till 1979 och det har varit ganska turbulenta år för Sverige. Den ekonomiska oron har fortsatt och rekordåren ter sig allt mer avlägsna. Till årets stora filmer räknar vi Apocalypse Now och Alien. Här hemma ockuperas Socialstyrelsen av homosexuella som protesterar mot sjukdomstämpeln. Stockholms skärgård drabbas av oljeutsläpp och vår historias värsta seriemord genomförs på Malmö sjukhus. På Svensktoppen sjunger vikingarna om Genghis Khan och till årets minnesvärda plattor räknar vi Pink Floyds, The Wall och förstås London Calling med The Clash. På tv tittar vi på The Muppet Show och förfasas över miniserien Förintelsen. Och Sverige står förstås stilla när Ingmar Stenmark åker andra åket. Ute i världen händer mycket. Shahen störtas i Iran och Ayatollah Khomeini utropar Islamsk republik. Pol Pot faller i Kambodja. Och i Storbritannien väljs torgledaren Margaret Thatcher till ny premiärminister. Och det ska bli början på någonting helt nytt. Och just det. Den 28 mars 1979 drabbas kärnkraftverket Three Mile Island utanför Harrisburg i USA av ett reaktorhaveri som leder till en partiell härdsmälta. Och det kommer få stor betydelse när Sverige knappt halvår senare går till val. Det här valet 1979, det är vårt ämne idag och med hjälp att minnas det har jag 2 gäster. Nämligen Hans Bergström, journalist och författare, docent i statsvetenskap, tidigare bland mycket annat chefredaktör för Närkes Allehanda och Dagens Nyheter. Varmt välkommen hit Hans.
Tack.
Och så min kollega på redaktionen, Olof Erikrona, diplomat och författare. Och tidigare bland mycket annat stabschef hos moderatledarna Gösta Bohman och Ulf Adelsson. Varmt välkommen hit, Olle.
Tack, tack.
Jag ska bara kort börja med valet 76 som vi pratade om i gårdagens podd. Jag måste ändå höra mer också. Hans, hur var det att uppleva ett maktskifte i Sverige för första gången i livet som vuxen?
Ja, det var ju oerhört overkligt. Vi visste inte vad någonting fanns.
Var det så?
Och Expressen hade ju huvudrubriken skriven av Wrigstad, Per Wrigstad. Äntligen, äntligen, äntligen. Men för oss som var med då, jag tror Olof kan vidimera det, så var det lite skräckslaget hur man skulle orka kunna ta över allt det här. Men det startade ju med en svår förhandling.
Ja, just det. Vad minns du? Hur kändes det den där kvällen, natten, när det stod klart?
Ja, det var ju stort givetvis. Och vi hade ju längtat efter det. Vi hade ju inte upplevt någonting annat än socialdemokratiska statsminister. Så att det var ju stort. Men vi hade en annan löpsedel också. Pensionera Bohman hade Expressen.
Jaså, okej. Okay.
Så att, och det var väl, det kan väl bli lite en... Vi kan återkomma till det senare. Men det fanns ju en spänning mellan de här tre partierna som...
Onekligen. Ja. Ja, det ser vi ju, den borgerliga regeringen som tillträdde 1976, den klarar ju sig i 2 år. Men i oktober 1978 så lämnade Fälldin in sin avskedsansökan efter att Centern inte kommit överens med de övriga regeringspartierna, Moderaterna och Folkpartiet, om kärnkraften. Vi ska väl ta det också. Olof, du börjar. Vad var det som hände hösten 1978 som gjorde att man helt enkelt inte kunde samarbeta längre?
Ja, det var, Fälldin hade ju låst fast sig själv i kärnkraftsfrågan. Och även sitt parti. Och han hade ju tvingats ladda Barsebäck efter val. När regeringen bildades så ingick ju det att man skulle ladda Barsebäck.
Mm. Jag ska säga det, de svenska kärnkraftverken höll på att byggas ut. De var färdiga och skulle sättas igång, driftstarta.
Precis, och det där utmålades ju av Socialdemokraterna. Jag tror Aftonbladet hade en löpsedel där det stod sveket eller något sånt där. Och det där tog ju Fälldin ganska hårt givetvis. Men kärnkraftsfrågan var ett öppet sår hela tiden i regeringen, och Moderaterna och Folkpartiet hade ju samma inställning, nämligen att utbyggnaden skulle fortsätta enligt plan. Centern var dead against, och därmed så kunde regeringen inte hålla kvar. Det var ju oändliga press, inte presskonferenser, utan det var, pressen häckade ju utanför statsministerns kontor medan de satt och hade överläggningar om detta, och det var ju ett spektakel av dignitet där.
Jag gick till läggen faktiskt och tittade. Det började redan i september 1978 och fortsatte då dag efter dag, vecka efter vecka. Det står stilla i förhandlingarna, det händer ingenting. Hans, hur minns du det? Vad minns du från de där sammanbrottet i regeringen?
Alltså den där regeringen hade ju aldrig bildats, som det inte hade varit för de 44 åren som gjorde det nödvändigt. För att kärnkraftsfrågan var ju för svår för att kunna hålla ihop. Så att, och det påverkade ju regeringens moral också på något sätt, att alla kände på sig att det kommer nog att spricka här så småningom. Men det var ett väldigt, väldigt stora genomgångar. Vi hade på Folkpartisidan då den här Milikowski, rätt eller det? Som var väldigt kunnig och som hjälpte oss med allt möjligt underlag. Men det var ju det att lagen var ju skriven så att med dåvarande justitieministerns ord var nästan ofrånkomligt att man fick starta, för man kan inte ha en drakonisk lagtolkning som den gode Romanus, Sven Romanus, sa i Fälldins närvaro på ett regeringsmöte. Så att frågan, jag minns ju att Ola Ullsten som jag jobbade för då tyckte att de tre partiledarna skulle innan det sprack samtala om hur man skulle upplösa regeringen på ett vettigt sätt. Men det var ju ett klimat där det var väldigt svårt att samtala rationellt, särskilt i förhållande till Fälldin och Olof Johansson då.
Jag gick till lägen som sagt. Svenska Dagbladets ledarsida, de skrev så här efter sammanbrottet: det var inte lång och varaktig söndring i regeringsarbetet i allmänhet som vållade sammanbrottet, utan just den enskilda frågan om kärnkraft. Stämmer det? Var det ganska bra samarbete i övrigt och det var kärnkraften just?
Ja, det var ju det som var det tragiska. Alltså Fälldin hade utmanat Socialdemokraterna i 1973 års valrörelse i sysselsättningsfrågan. Jag tror det var 100 000 nya jobb som han skulle skapa då. Och det där var väldigt, det var ju den ekonomiska politikens kärnfråga då efter oljekrisen och eller efter kan vi säga Bretton Woods-systemets sammanbrott egentligen. Och sen så kom 76 års valrörelse och det började fälla in med 400 000 nya jobb. Det vill säga han fortsatte längs samma spår. Och det här hade ju varken Moderater eller Folkpartiet några problem med. Tvärtom, det var ju bara, det var en, alla var ju keynesianer som Nixon uttryckte det på den tiden. Så att sen kommer plötsligt kärnkraftsfrågan där Fälldin blir totallåst kring någonting som vi uppfattade närmast som vitskepelse. Och då gick det inte att komma överens med Centern helt enkelt.
Hans, delade du den bilden att i övrigt så hade regeringssamarbetet fungerat relativt väl? Det var just kärnkraftsfrågan som var den stora stenen som man föll på.
Ja, det är min bild. Det är bara det att man hade ju gått in i regerandet med en verklighetsbild som inte var korrekt. Så att man upptäcker ju ganska snart på våren 1977 att här måste det ju till besparingar. Här måste man göra något åt budgetunderskottet om man tvingades vända. Det var för min avhandling så gick jag igenom den allmänna beredningen och dess protokoll någon gång på våren 77 där flera statsråd och även statsministern sa ja, vi var väl inte riktigt medvetna om vad som skulle hända. Så att det var ju det här med statliga kommunstöden och mycket annat som man måste ta itu med. Nu var ju Ingemar Mundebo budgetminister, så att därmed hade ju Folkpartiet ett ansvar för budgetsanering också. Så att jag tror att det hade gått väl bortsett från kärnkraftsfrågan.
Men ekonomin var lite risigare än man trodde helt enkelt, framförallt ute i kommunerna, och då behövde staten hjälpa till. Var det så det var här, eller?
Nej, det var väl snarare tvärtom, att staten började spara på allt möjligt, däribland kommunstöden som man i opposition hade velat bygga ut.
Palme talade ju om det dukade bordet.
Var det dukat?
Nej, det var ju avätet strukturellt, och det där hade ju Carl-Johan Åberg i 1970 års långtidsutredning varnat för faktiskt redan tidigare. Sträng hade försökt föra en stram ekonomisk politik efter 1970, men blev överkörd av Haga-uppgörelserna och Palme. Så att det var en serie misstag som gjorde att vi tvingades devalvera 77 också. Det var inte bara besparingarna, utan det var ju också konkurrenskraften som gick åt pipan. Mm. Och det berodde i sin tur på att regeringen hade höjt arbetsgivaravgifterna dramatiskt under de sista åren där, för att på något sätt hantera situationen. Så att det var en havererad socialdemokratisk politik, och invidden av detta hade vi inte förstått. Så var det.
Okej. Innan vi går vidare, vi ska snart fortsätta med ekonomin, men vad gjorde ni själva under valet 79? Vad jobbade du med, Olle?
Jag hade precis slutat, alltså 79 hade jag precis börjat hos Gösta Bohman. Jag började 78.
Mm. Och vad gjorde du där?
Jag skulle efterträda Bildt som talskrivare. Mm. Det var ju ett äventyr i sig, va? Men det gjorde jag. Ja. Man var ju dum och ung och dum på den tiden, så man insåg inte riktigt utmaningarna.
Okej, vad bestod de i då?
Ja, det bestod jag. Gösta Bohman hade ju en förmåga att prata själv.
Ja, han gjorde inte som du sa.
Jo då, det gjorde han ofta. Men framförallt så hade han ju en förmåga att lägga ut texten själv på ett sätt som skapade rubriker som inte alltid var så lätt att hantera politiskt.
Men han behövde refuseringsunderlag.
Hans, vad gjorde du?
Ja, jag var talskrivare och assistent åt Ola Ullsten då, som var min tredje partiledare.
Mm. Okej. Okay. Vi ska fortsätta med det här med ekonomin, för att som vi alla vet så är det ju så att i början av 70-talet så sker ju någonting med världsekonomin. Oljekrisen kommer och det börjar hacka i hjulen lite här och var. Och så vitt jag förstår så upptäcker man då att svenskt näringsliv är inte lika framgångsrikt längre på rent konkurrenskraftsmässigt. Vi säljer inte lika bra i utlandet. Vår varvsindustri får problem och så kommer så småningom försvinna. Tekoindustrin får problem även på andra håll. Olle, hur illa var det?
Det var jätteilla. Staffan Burenstam Linder räknade ut någon gång att stålet som åkte in på Eriksbergsvarvet för att sluta som oljetankers var dyrare än oljetanken.
Än pengarna man fick för tanken.
Så. Ja, pengarna man fick för tanken. Så det var ju ren bokstavlig kapitalförstöring. Och det, Hans kan ju säkert beskriva det också. Men varje regeringssammanträde, varje lunchberedning, så kom Nils Åsling och begärde nya industrisubventioner.
Men varför var vårt näringsliv i så risigt skick? Var det, hade de för dåliga förutsättningar?
Nej, men det var kostnadsexplosionen i början på 70-talet, första halvan. Alltså de här kostnaderna steg med 30% om året.
Konkurrensen i världsekonomin hårdnar väl också i och med att nya asiatiska aktörer kom? Och så.
Det hör till bilden, absolut. Korea var ju de, och jag, Korea först. Och sen Japan. Mm. Men de tigerekonomierna etablerades ju de här åren, och det gick ut över. Sen var det så att svensk industri behövde etablera sig som tjänsteproducenter och inte bara som producenter av varor. Och den processen hade inte påbörjats ordentligt, och den hade man inte kommit in i ordentligt. Och det som fick den att överleva var just övergången till en tjänsteekonomi istället för en industriekonomi.
Oljeberoendet var också stort innan kärnkraftssatsningen kom. Mm.
Absolut.
Ja, alltså devalveringarna var ju inte små. Det var ju 12% och sen 6%, så det var en 18% devalvering 1977. Och vi kommer kanske in på det här med hur den här regeringen kunde överleva. För att Palme och Socialdemokraterna var ju helt osentimentala i att skylla allting på att det var regeringens fel att det blev hög inflation och ingenting annat. Men ändå överlevde majoriteten för de borgerliga i valet.
Ja, precis, det ska vi komma till. Bara fråga till dig, Hans. Så att svensk näringsliv får, och svensk industri framförallt, får det så tufft under slutet på 70-talet. Vad jag förstått fanns det också strukturella problem. Att vi hade problem med kapitalbildning, vi hade problem med nyinvestering, vi hade problem med entreprenörskap och en felmatchad arbetskraft delvis. Och sådär. Eller hur såg det ut egentligen? Hur skulle du vilja beskriva det?
Ja, ända sedan 60-talet så rådde ju en skattepolitik som hämmade entreprenörskap. Och vi hade ju inget finansmarknad Stockholm på den tiden alls. Så att det är klart att det var en struktur som behövde brytas upp.
Mm. Fanns det medvetenheten hos de borgerliga partierna att här behövde ju göras reformer?
Nej, det som kom var ju Bomans skattefondssparande som blev väsentligt. Att man fick en ny källa för enskilt sparande som gick in också i hög grad som riskkapital.
Mm. Alltså, vad är din bild? Fanns medvetenheten om behovet av strukturreformer inom borgerligheten?
Alltså, du sa någonting viktigt här i presentationen, nämligen att Margaret Thatcher kom till makten i Storbritannien. Mm. Och det var ju, påverkade ju debatten i Sverige också, men det som påverkade debatten, det var inte monetarismen, utan det var hennes sätt att hantera fackförbunden. Mm. Monetarismen slog aldrig igenom här, men däremot kom någonting annat ifrån USA, nämligen utbudsekonomin, supply-siders, där man alltså tittade på vad kan man göra för att förstärka utbudet, därför att utbudet skapar efterfrågan. En gammal lag som kallas för Say's lag. Du behöver inga pizzor i Mjölby för att etablera en pizzeria, då plötsligt vill alla ha pizza. Och det här var ett tänkande som så smått kom in i Moderaterna, men som ju var helt främmande för den svenska ekonomisk-politiska debatten ända tills vi fick en ung ekonomgeneration med sådana som Johan Myhrman, Hans Tilsson Söderström, Lars Jonung. De här liberala ekonomer som var liberala old school mycket, de tog tag i det här. Ja.
Det var ju en annan syn på statens roll som kom fram då också, med normpolitik. SNS-ekonomerna skrev ju en hel rapport om behovet av normpolitik. Så här, staten skulle inte gå in och fixa till det ena efter det andra, utan man skulle upprätthålla goda normer. Mm. Däribland en god skattepolitik och balans i budgeten och så vidare.
Lyssnade politikerna på de här nya ekonomerna?
Nej, det tar ju sin tid alltid. Det startar ju med en god teori, men det tar sin tid innan den kommer in i politiken. Så det var ju som Olof var inne på, det är total dominans för keynesianskt tänkande ända till 79-80.
Mm. Och så hade det varit i många decennier.
Mm. Sen var det ju så, när Bohman försökte tala skattesänkningar så var ju de andra två emot. Både Ullsten och Fälin förklarade att Bohmans skattesänkningar var orimliga och de kunde aldrig. Jag tror att i 79 års valrörelse så sa Ola Ullsten att Moderaterna måste, eller Bohman måste ge upp alla sina krav, annars så blir det ingen ny borgerlig regering. Och Fälldin gick ut och sa att Bohmans skattesänkningar var fullständigt omöjliga. Så att även inom borgerligheten så, eller kan jag säga, det var bara Moderaterna som drev skattesänkningskraven.
Varför var ni så skeptiska, Hans?
Nej, alltså man måste ju minnas läget. Efter 44 år så kändes det som ett väldigt tryck att man skulle visa att Sverige fungerade som vanligt. Det blev inte något farligt. Pensionerna kom och välfärdssystemet byggdes ut och så vidare. Så att det tog ett tag innan man förstod att man också måste reformera de sociala utgiftssystemen.
Så man var lite försiktig i början för att man ville inte skrämma upp väljarna att en borgerlig regering ska, då dör folk på gatorna helt plötsligt eller något sånt där.
Ja, det var ju anklagelserna som hade valrörelse efter valrörelse kommit från S-hållet.
Ja. Vi kan ju avslöja då att det blev ju borgerlig majoritet i valet 1979 med minsta möjliga marginal. Det borgerliga blocket tappade 5 mandat till det socialistiska direkt. När alla röster var räknade så hade C, FP och M 175 mandat mot 174. Och tydligen var det så, vad jag förstått, det tog flera dagar innan man fick reda på hur det skulle sluta. Det måste ju ha varit ganska nervösa dagar, minns du det, Hans?
Ja, och det... Alltså, det fanns ju ett antal skäl. Det var ju en chock för Socialdemokraterna att de borgerliga behöll majoritet.
Trots okej, då var segervissa alltså?
Ja, när regeringen föll på kärnkraften hösten 78 så släppte ju Olof Palme och Ingvar Carlsson, som var drivande, fram då en folkpartiregering. En liten minoritetsregering. Och det var ju för att de tyckte det var för kort tid. Vi kommer ju ändå vinna i hösten 79, så att låt dem regera lite tag, men sen kommer vi att ta över. Mm. Och sen, alltså det var liksom självklart på våren 79 att man skulle ta över. Och sen gör man inte det, utan man förlorar. Och det fanns ju några skäl för det. Ett var ju faktiskt att de här devalveringarna gjorde i förening med världsekonomin, att ekonomin började gå uppåt 79. Det var faktiskt 4% tillväxt i BNP just året 79. Mm. En annan sak var ju att socialdemokratin var ju då oreformerad. Alltså de levde ju fortfarande med samma politik som i regeringen. Med höga marginalskatter och så vidare. Så att marginalskattefrågan blev stor och medelklassen tryckte på för att få marginalskattesänkningar. Och sen levde också fondfrågan kvar. Den var ju fortfarande under behandlingen i socialdemokratin och det fanns den motvilja mot löntagarfonderna som fanns i väljarkåren 1976 levde kvar också över 79. Så att med nöd och näppe inför ett oreformerat socialdemokratiskt parti med bättre ekonomi, med fonderna i bakgrunden och också skattefrågan som en stark tillgång, så lyckades man hanka sig fram till en vinst med 8000 röster och sånt.
Det var en utmärkt sammanfattning. En lätt devalveringsdopad ekonomi, en skattefråga som fortfarande skrämmer medelklassen, oreformerade socialdemokrater och så fondfrågan. Vill du lägga till någonting där?
Nej, det delar Hans uppfattning där, men det kan läggas till. Mm. Och det var tre strategiska misstag som Palme gjorde. Det ena var att släppa fram den här miniregeringen och det andra var att gå med på folkomröstning om Harrisburg. Mm. Om kärnkraften, för det innebar ju att den frågan var urladdad då från den borgerliga samarbetet. Alla kunde hänvisa till folkomröstningen 1980. Och det tredje var att han la fram ett 100-punktsprogram i valrörelsen. 100 punkter i socialdemokratisk politik, och det blev för mycket för väljare. I synnerhet som man var oreformerad. I det så fanns det ett giftpiller, och det var Villaägarförbundets krav på att ränteavdragen skulle bevaras, för att annars skulle man inte klara boendekostnaderna. Medelklassen skulle komma ut från sig. Och det är lite den diskussionen vi har idag om bolåneskatten. Men folk börjar räkna på konsekvenserna för sin egen del. Då var det inte så kul att rösta S.
Det där är värt att tänka på för partier även i dagens valrörelse. Man la ju fram det här 100-dagarsprogrammet rätt sent. Mm. Och det överraskade partiapparaten med olika förslag som fanns där. Och man blir lite förvirrad i det avseendet. Så att man ska vara lite försiktig med att de sista veckorna före ett val komma med utspel som ingen förstår.
Det var ett annat program som lades fram då. Det var ju mittenprogrammet i valrörelsen. 19 augusti lade man fram, mittenpartierna lade fram ett eget valprogram.
Okej, då fick inte Moderaterna vara med.
Nej, och det var i det längsta hade Ola Ullsten vägrat att ge besked om han skulle sitta kvar eller inte som statsminister. Mm. Han ville inte visa korten på den delen. Och till slut så tvingade opinionen i både Centern och Folkpartiet fram en gemensamt regeringsprogram. Och det hade skulle då udden riktat mot Moderaterna. Problemet var, och jag vet inte vem det var i Folkpartiet som såg till att den ekonomiska politiken blev väldigt bra, som lanserades i den. Det var nämligen, byggde nämligen på Bomans program från sammanrasande trepartiregeringen 78.
Ja, då tog jag över det, okej. Okay.
Men det kan ha varit Lars Wohlin, jag vet inte. Ja. Men Lars Wohlin kom upp till oss och sa att ni ska inte vara så säkra på att ni förlorar valet. Alla kurvor pekar uppåt, sa han. Ni kan mycket väl vinna det här. Och vi tog fasta på det faktiskt.
Hur var relationen mellan de borgerliga partierna inför valet 1979, Hans? Vad minns du av det?
Ja, det var ju, ingen gillade ju Ola Ullsten. För att Fälldin hade ju utgått ifrån att när han avgick så skulle det bli en moderat FP-regering. Och sen blev det något annat. Och Boman förstås kände sig sviken. Så att de gick ju ihop en del i riksdagen om att försöka sabotera de förslag som kom då från FP-regering på våren, som dock gav ett intryck av handlingskraft. Det var ju som redo på våren med de utredningar som tillsatts och så för en våg av propositioner om marginalskattesänkning och jämställdhetslag och mycket annat. Så att det blev ju en känsla, tror jag, i den borgerliga Sverige av att det hände, lossnade nu efter det här eländiga samtalen kring kärnkraftsfrågan. Så att FP hade ju då, de kom ju upp olyckligtvis 18-19% och sånt där i opinionsmätningarna på våren. Mm. Och då blev det ju en väldig backlash. Och sen kom Harrisburg, för att Ola Ullsten hade ju en överenskommelse med Palme om att man skulle lösa kärnkraftsfrågan tillsammans. Och sen kom Harrisburg och överraskade, och då bytte ju Palme fot helt och hållet utan att informera i förväg. Och sa enligt Dieter Strand att jag ska, inte en gång till ska jag offra proletariatet på kärnkraften. Så att de bytte ju kärnkraftslinje. Och sen kom den här tanken på folkomröstning. Detta var ju ett problem förstås ändå för de borgerliga partierna. Om det skulle vara en folkomröstning några månader efter valet 79, hur skulle man då kunna regera tillsammans fram till dess? Det var Hans Blix som löste den knuten som gammal diplomat. Att man gjorde upp om att om ja-sidan vinner, då blir det den linjen som gäller. Om nej-sidan vinner så blir det den linjen som gäller. Och man frigjorde kärnkraftsfrågan från själva regeringssamarbetet på det viset.
Lyckades man då lyfta bort kärnkraftsfrågan från valet 1979 också? Att det inte blev en fråga där?
Ja, något gjorde man om det. Det här med, det var ju många inom ledningskretsen i Folkpartiet som tyckte att Ola Ullsten ändå skulle sitta kvar fram till folkomröstningen. Men sen kom, i och med att S också började kräva att han skulle avgå, så blev det lite för mycket av att klamra sig fast vid makten. Mm. Och så att han avgick. Det hade inte varit helt nödvändigt. Men det var ju också det att Folkpartiet från de här väldigt höga nivåerna förlorade 0,5% någonting i förhållande till 76 års val.
Så var det. Och det som framförallt händer är ju att Moderaterna går kraftigt framåt och blir största borgerliga parti för första gången sedan början av seklet, är det väl? Och det är ju en ordning som har bestått fram till idag. Olle, varför gick det så bra för Moderaterna 1979?
Ja, det var en spegelbild av att det gick dåligt för mittenpartierna till att börja med. Men också därför att Moderaterna uppfattades som någon som var mest konsekvent mot socialdemokratisk politik i olika riktningar. Och det gällde allt ifrån fonderna till kärnkraftsfrågan. Palme hjälpte ju till genom att försöka isolera Moderaterna i kärnkraftsfrågan genom att etablera linje 2. Så att Moderaterna blev ju ensamma om att vara det parti som stod för ja till kärnkraft. Men sen var det fondfrågan. Och då hade vi ju måste vi gå tillbaka till 70-talet, och Folkpartiet hjälper Socialdemokraterna att få majoritet för de stora arbetsrättsreformerna som genomfördes. Och
var det MBL och de där grejerna?
Ja, på avskaffande av paragraf 32.
Okay.
Så att Folkpartiet var ju sen också med om Haga-uppgörelserna, medan Moderaterna kunde profilera sig i båda de här stycken, och inte minst i fondfrågan.
Vad var Haga-uppgörelserna för någonting?
Det var uppgörelsen om den ekonomiska politiken, som var en del i det keynesianska projektet.
Före 76?
Ja, före 76. Okay. Och sen så fondfrågan, så var det ju så att man försökte komma med olika kompromissförslag, löntagarfonder med individuella andelar och allt vad det var. Vad det handlade om var ju att fackföreningsrörelsen ville ta över ägandet i de stora företagen. Mm. Och det skulle inte hjälpa med några individuella andelar eller inte, va? Och redan 1975 så visade ju vi då, Moderaterna, hur snabbt det skulle gå. Man skulle ju emittera aktier i företagen som, från deras vinster, som skulle föras över i fonderna som styrdes och ägdes av facket.
Mm. Och det skulle bli mer majoritet efter ett antal år per automatik?
Ja, vi talar inte om ett antal år, va? Det här var övervinståren. Företagen gick med goda vinster, så det var mycket aktier som kunde emitteras då. Så att i vissa företag kunde det ta 6 månader bara. Mm. Så det var en massiv socialisering som förestod. Och Socialdemokraterna var oerhört besvärade och försökte hitta kompromisser med LO. Och på andra sidan ville man hitta kompromisser med Folkpartiet. Och i den här diskussionen så framstod Moderaterna som det enda renodlade borgerliga marknadsekonomiska alternativet.
Hans?
Ja, Jag hörde dem i diskussionen med Ola Ullsten och hans omgivning som tyckte att han skulle gå in i en regering tillsammans med Moderaterna och därmed bli borgerlig ledare. Han hade ju faktiskt kunnat bli statsminister med moderat stöd i det läget. Mm. Och för det är ju den enklaste, är man ett borgerligt parti så är ju det den enklaste rollen att få leda borgerligheten. Allt annat är komplicerat. Men Ola hade i bakhuvudet någon slags tanke om att så småningom så skulle det bli en samarbete med Socialdemokraterna. Så det var nog hans plan som jag uppfattade, att det här skulle bereda vägen för så småningom för en koalition med Socialdemokraterna. Och Palme och Ingvar Carlsson hade nog ungefär samma tanke, att man skulle öppna för Lib-Lab-regering så småningom. Och därmed tappade Folkpartiet möjligheten till en borgerlig ledarroll och Moderaterna kunde växa fram.
Så var det. När vi pratade valet 76 igår så pratade vi mycket om Torbjörn Fälldin å ena sidan, Olof Palme å andra sidan och kontrasten mellan dem när de uppträdde i debatt och så vidare. Såg det likadant ut 1979 att det var Palme som var den välsmorda som kom, men det var ändå Fälldin som vann sympatierna. Vad minns du av det, Olle?
Alltså, 79 års valrörelse handlade ju mycket om den ekonomiska politiken. Palme talade om den förtorkade åtstramningspolitiken som de borgerliga bedrev och de stora underskotten, och det kom ännu mer 82 sen. Mm. Men sen var det var på något sätt ett formativt skede där det handlade mycket om att bli uppmärksammad i valrörelsen, och vi hade tur från moderat sida att Bohman ägnade sig åt diverse uttalanden, bland annat att kärnkraften var inte farligare än synålar i morötter eller cykla. Mm. Och det där hugg ju Ekots inrikesredaktion som var väldigt duktig. De hugg på det och så spann de på det. Bohman gjorde en intervju med Dagens Industri med Gunnar Adler Karlsson där han sa att i de varmare länderna behöver man inte ha samma husstandard som i Sverige. Man kunde bo i plåtskjul eller man kunde äta bananer. Och sen tror jag att varje torgmöte som Bohman hade så dök upp folkpartistiska ungdomar med Josefin Baker-kläder, det vill säga bananer och Hawaii-utstyrsel. Och sen så kom Bohman i slutet på valrörelsen, det var bara några dagar kvar, och intervjuades i finsk radio, och där sa han att mittenpolitik är bara förlegat struntprat. Och då gick topplocket på Mundebo och på Åsling och skulle ha presskonferens. Och det här, då var det var bara en vecka kvar. Och, sådär. Och då fick vi ju... Ja, då fick alla brandkårer som fanns rycka ut.
Okej,
Ola Ullsten gjorde ju misstaget att han skulle ha en sån här statsministerstrategi, alltså ansvar, och inte delta så mycket i valdebatten utan visa att jag tog ansvar nu när de övriga inte kunde. Och att han stod ovanför det här dagstriderna på något sätt som en ansvarig statsman. Och det höll ju fram till, efter 2 veckor före valet måste han överge det. För att medan Bohman var ute och var profilerad och satt på sin skärgårdsö och personifierade Sverige och hela tiden var intressant i medierna, så var Ola Ullsten och Folkpartiet på något sätt i en sån neutral position.
Okay.
Så att han i slutet på valrörelsen drev Ola Ullsten också en rätt hård marginalskattekampanj till exempel. Men det var sent.
Min fråga handlar egentligen om Torbjörn Fälldin och Olof Palme. Ni pratade Bohman och Ullsten istället. Hans, minns du någonting om dynamiken mellan Fälldin och Palme då? Hur såg den ut?
Ja, de personifierade olika Sverige. Ja. Mm. Så det var ju Fälldin... Men om det finns en bild av borgerligheten som någon slags... cigarrökande person på Östermalm, så var ju Fälldin precis raka motsatsen till detta. Den konservative Odalmannen som känner för natur och för det riktiga Sverige. Så det var ju den kontrasten som... Nu ska man ju säga att min erfarenhet av Fälldin från inre möten så är att han var oerhört intelligent och hade mycket livserfarenhet som man kunde föra in i diskussionen när andra rörde sig på teoretisk plan. Så att den här sävligheten och så där, det var ju liksom en lite grann av en myt och en bild. Men det personifierade ju en motsatsställning, att de var så olika som personligheter.
Och han var inte särskilt taktisk.
Fälin?
Nej. Där skiljer han sig från Hedlund till exempel. Så att, ett typiskt fall var, tycker jag, egentligen under den här så kallade Bildtaffären, när Palme gick till frontalangrepp och regeringen tog ett uttalande mot riksdagsledamoten Bildt för att han hade varit i USA.
Du var här senare då?
Ja, berättat om ubåtskränkningarna. Palme och Socialdemokraterna hade räknat med att få med sig Centern på det fördömandet. Och då skulle man så gå tillbaka till 50-talets politik, va? Och Hedlund som sa, inga äventyrligheter i utrikespolitiken ska vi ha och sådär. Men Fälldin hade ett möte med Bildt och så gick de igenom läget och situationen och vad som hade. Och sen så kom Fälldin ut och sa att nej, det var ingenting som Palme hade något skäl att kritisera i stort sett. Utan han var väldigt sakorienterad.
Ja.
Men han var ju samtidigt också lite vidskeplig i kärnkraftsfrågan. Alltså det var ju ett problem. Han förstorade upp riskerna och förminskade möjligheterna med kärnkraft.
Mm. Det är fantastiskt roligt att höra på er. Jag skulle kunna sitta så här så länge som helst. Jag tror inte lyssnarna hänger på med riktigt hur länge som helst. Vi ska börja sy ihop det här. Jag har en fråga som knyter an till den diskussion vi har idag. Då det alltid pratas om att vi lever i ett så polariserat politiskt landskap idag. Hans, om du jämför, hur polariserat var det 1979 jämfört med idag?
Ja, alltså kärnkraften bröt ju lite grann. Det här med två block. Motsättningarna gick ju inom blocken. Men det är klart att attackerna och utfallen var ju nog lika grova som idag. Olof Palme var ju ohämmad när han var pressad i en valrörelse.
Vad sa han då? Eller vad gjorde han då?
Nej, men det var ju... Och använder han för ord, diktaturens kålsypare. Och...
Ja, och sen så talade ju om hatets och illviljans kolportörer. Det var ju Svenskt Näringsliv idag, alltså Svenska Arbetsgivareföreningen. Mm. Han talade om bankmännen som babianhannar och sådär. Så att han, och Bohman beskriver i sina memoarer den här otroliga schizofrena Palme, där han som bänkkamrat.
Har de satt bredvid varandra i riksdagen?
Ja, han kunde vara jättetrevlig. Mm. Och han var väldigt trevlig även mot nya riksdagsledamöter och hälsade på dem. Och sen i talarstolen så var han helt annat. Då var han ättersprutande.
Han var en political animal.
Ja, och älskade sina egna formuleringar och såna här saker. Mm. Det fanns från 82 års valrörelse ett avsnitt ur första majtalet som man hörde på Norra Bantorget, där han berättade om budgetunderskottet som Rolf Wirtén då hade ansvaret för och som skulle bestå av ett antal 100-kronorssedlar som kunde dras ända till Mundebo i Uppsala som satt där i landshövdingestolen och sådär. Och han älskade ju den här typen av metaforer och de var ju... Ja, de var ju roliga, men de var ju samtidigt väldigt elaka.
Ja. Valet mellan högern och kommunisterna var väl som valet mellan pest och kolera.
Ja, just det. Det var det också. Ja, precis.
Finns det någonting från valrörelsen 1979 som ni tyckte att vi kan ha nytta och lära oss någonting av idag, eller som dagens politiker skulle kunna lära sig av? Vad säger du, Olle?
Ja, så man måste, tycker jag. Jag lärde mig ju mycket att om man är en politiker av det slag som Bohman hade blivit, nämligen med ett rejält tjockt lager teflon, då ska man inte tro att den här typen av uttalanden nödvändigtvis är skadliga.
Man kan köra på ibland.
Ja,
lite.
Man kan köra på. Så att det är en viktig aspekt. Men den andra tycker jag kanske som jag så att säga, har lärt mig mest av, det är ju löntagarfondsfrågans hantering inom borgerligheten. Där Moderaterna hade en enorm fördel av att vara klart och entydigt emot.
Mm.
och istället för ett marknadsekonomiskt alternativ som då skattefondssparandet. Det visste vi inte då att det skulle bli så effektivt, va? Men det blev ju det, och idag är det ISK. Mm. Och Sverige har Europas mest välfungerande kapitalmarknad.
Tydlig linje mot socialisering, helt enkelt. Hans, har du några lärdomar?
Ja, alltså en lärdom är att det håller inte i en valrörelse att försöka spela statsman.
Som Ulf Stenberg.
Och det är inte kanske Magdalena Andersson ska tänka på nu också. Att det,
den läxan kanske hon lärde sig förra gången, förra valet också, tänker jag.
Det andra är ju att politiker är faktiskt människor. Och man vet inte vad som pågår i deras privata liv. Ola Ullsten var inne i en svår äktenskapskris under valrörelsen 79 som starkt, han var frånvarande mentalt under flera veckor, alltså väldigt splittrad i sitt fokus. Och sånt händer alltså i politiken, att man på det personliga planet har problem.
Mm. Så det är ju absolut. Hörrni, vi ska sluta det här berättelsen om valet 1979, men jag kan ju lova att vi kommer komma tillbaka ganska snart. Stort tack Hans Bergström för att du medverkade idag. Stort tack Olof Erikrona för att du medverkade idag.
Tack.
Och stort tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.